Jag samtalade med ett par församlingsmedlemmar. Det var efter vid annandag påsk. Så hade vi ju en ekumenisk gudstjänst här och Karin Stelzer predikade. Och så pratade vi om att hon fick så härliga applåder, pratade vi om. Det var roligt liksom. Hon är ju världens härligaste människa. Och då sa den ena lite spontant till mig så här, med lite medlidande röster: men du får inga applåder. Ja, ska jag förklara varför? Karin är ju som den där roliga mostern som kommer och delar ut godis, eller hur? Ja. Jag är som den där pappan som vill att barnen ska lyckas och liksom serverar nyttigheter som rotsakssoppa eller någonting, va? Eller hur? Då applåderar inte barnen. Nej. Så när jag predikat förväntar jag mig inte applåder, men jag förväntar mig att jag äter upp soppan. Förstår ni? Sen blir man alltid glad. Man får applåder. Det budskapet jag har känt tala till mig här nu, som även kunde känna lite drag av när vi var i Uppsala, åker jag här nu på. Igår var vi där faktiskt. Ja. Och mötte en massa predikanter och pingstvänner och avsatte en ny föreståndare för pingst och så. Men det är en parentes, men det var härligt och man blir uppmuntrad. Då är det så här. Vad är det värsta man kan göra som kristen? Vilka jobbiga frågor. Alltså en sak måste ändå vara att förneka Jesus, va? Eller hur? Nej, jag tror inte på honom. Säger så, va? Petrus, en av Jesu 12 lärjungar, var ju en enkel fiskare. Och han, när Jesus kom och sa, kom till han och sa: kom, följ mig. Han lämnade hus, han lämnade hem, han lämnade arbete, han lämnade familjer, han lämnade ägodelar. Och han gav sig ut med den här vilt främmande personen Jesus och gick med han i 3 år, eller hur? Han levde med Jesus. Han lärde sig vad Jesus sa. Han fick mycket, mycket Jesus. Jesus var hans liv, eller hur? Han följde Jesus varje dag. Och vad går han och gör? Han förnekar Jesus 3 gånger. Jesus dör sen på korset. Eller hur? Vad händer med Petrus då? Petrus kan liksom inte göra rätt. Han kan inte gå och säga förlåt till Jesus. Eller hur? Jesus har ju gått och dött. Och han har förnekat Jesus. Hur är man då? Vad finns kvar av personen Petrus efter det? Inget. Han är ju totalkrossad. Eller hur? Ni kan ju föreställa er. Han har blivit förstörd. Hans liv och hans tillvaro var ju helt i ruiner. Han är lämnad kvar med sorg, ångest, osäkerhet, kanske förtvivlan. Han är mindre än han var fiskare, eller hur? Om vi spolar framtiden till Apostlagärningarna 2 och pingstdagen. Och jag ska läsa 3 stycken ur Apostlagärningarna 2, 1-4, 14-18 och 36-40. Då står det så här: när pingstdagen kom var det alla församlade. Då hördes från himmelen ett dån som av en stormvind. Det fyllde hela huset där det satt, och det såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med det ord som anden ingav dem. Och folket där, alltså nu, de börjar ju fundera: vad är det som händer här? vad är det här för dån? Varför går folk runt och de ser så glada ut och de prisar Gud på massa olika språk? De här människorna ser ut som vanliga galileer eller så här, ja, fiskar och sånt. De undrar, vad är det som händer? De kom ju på den här pingstdagen, kom de ju från olika länder dit och de kunde ju känna igen sitt eget språk. Det var ju det som var märkligt. Då, ni kom ihåg Petrus här, hur han var. Då steg Petrus fram med 11 andra. Han tog till orda och sa: judar, ja, alla ni som bor i Jerusalem, det här ska ni veta. Lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de här männen är berusade. Nej, det är ju bara morgon. Nej, detta är vad som har sagts till er genom profeten Joel. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Senare här då. Hela Israels folk, han fortsätter prata här nu va. Hela Israels folk ska alltså vara fast förvissade om att Gud har gjort honom till Herre och till Messias. Denna Jesus som ni har korsfäst. Det är inte så roligt läge för dem heller va? Någon som står där och lyssnar och inser att ja, oj, har vi korsfäst Messias? Orden träffade dem i hjärtat. Och det frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? De inser att de har dödat Messias va? Vad ska vi göra? Petrus svarar: omvänd er, låt er alla döpas, precis som gjorde här nu, i Jesu Kristi namn, så får ni förlåtelse för era synder. Och då får ni den helige ande som gåva. Till löftet gäller för er, era barn och alla dem långt borta, vår Gud vill kalla. Petrus vädjade till dem med många andra ord också och han uppmuntrade dem: se till att ni blir räddade undan detta onda släkte. Det som tog till sig hans ord lät döpa sig och den dagen ökades det troendes antal minne mot 3000. Känn på den siffran. Först, nu har ni sett de här före- och efterreklamerna? De är ju för, ja, man skrattar ju ibland när man ser dem. Så har de ett jätteskitigt golv och så har de någon mopp eller något tvättmedel. Sen blir det bara så här som man liksom blir bländad va, eller hur? Eller man tvättar någonting och så blir det så vitt, vet du, som man trillar omkull. Alltså, det funkar inte riktigt, tror jag, så där som man före och efter. Men i det här fallet då. Först så har vi då en krossad arbetslös fiskare. Han har inget hopp, han har ingen mening med livet längre. Allt är kört. Eller hur? Helt förstörd än. Han har svikit Jesus, han har ingen framtid. Efter, vad har vi då? Där står en vältalig man. Helt utan fruktan och talar inför staden. Alltså här snackar vi präster. Vi snackar folk som var rejält utbildade på den tiden va? Mitt i stan står han där, den här förkrossade. Alltså det är helt märkligt. En fiskare. Han talar inför hela staden. Han argumenterar från Gamla testamentet att Jesus, som folket korsfäst, är Messias. Han talar så övertygande att 3000 personer omvände sig den dagen. Vad var skillnaden? Den helige ande. Den helige ande gjorde det här verket i Petrus. Vi spolar framtiden till den 14 april 1906. Det blir förhör på det här sen så att ni ska kunna de här datumen, okej? Okay? Räcker med att ni är frälst. Men nu befinner vi oss i en liten skruttig lokal i LA, Los Angeles. Los Angeles var inte den här staden som den är idag, va? Där glamour på den här tiden, utan det, alltså en skruttig, schabbig lokal, den var skitig. Och William G. Seymour, en afroamerikan, han var halt på ena foten och han hade ett blint öga. Han predikar i den här schabbiga lokalen och framför sig har han ett par typ skolådor, jag vet inte hur det såg ut, men där så la han upp sitt, ja, kanske hade bibel eller vad han gjorde. Det var hans predikostol i alla fall. Men bara att vara svart på den här tiden, det var ingen höjdare. Och här stod han nu och predikade. Han var inte en höjdare. Förstår ni vad jag menar? Efter bilden här nu då. Anden valde den här personen. Helige ande valde den här lilla personen. Anden valde att falla i den skabbiga lokalen. Varför inte ett slott någonstans? Anden valde att falla i den lokalen. Och det är det här som brukar kallas för pingstväckelsens födelse. Pingströrelsens födelse. Människor från ett mångfald av bakgrunder samlades för tillbe i den här skabbiga lokalen. Det var män, det var kvinnor, det var barn, det var svarta, det var vita. Det var spansktalande, det var asiater där, det var rika där och det var fattiga. Det var analfabeter och det var välutbildade personer där. Kan ni tänka er vilken blandning? Alla sorter. Det här hände för 110 år sedan. Människor i alla åldrar strömmade till Los Angeles. Och det fanns skeptiker som kom dit också. Vad är det här? De hör rykte om det här, va? Och de åker dit. Och det var troende. Och de troende var, de kom från Holiness Movement. De var baptister, de var mennoiter, de var quaker, de var presbyterianer. Alla kom dit. Från massa olika samfund, alla människor. Och sen, om vi då i mitten av maj 1906, vi är alltså en månad fram nu, va, sedan han började. Så var det mellan, alltså, det var mellan 300 och 1500 människor som ständigt försökte komma in i den här lokalen. Hela tiden. De försökte komma in i byggnaden. Det var som att möte pågick dag, alltså varje dag, nästan dygnet runt. Fattar ni? Det var som drop-in möte, va? Man kom dit och man tillbad Gud. Så gick man när man inte måste äta eller något kanske. Men alltså, hela tiden var det tryck i den här lokalen. Väckelsen kännetecknades av extatiska andliga upplevelser. Tillsammans med mirakel, folk blev helade och allt det här, va? Dramatiska gudstjänster, det var tungotal hela tiden. Det var mingel över rasgränserna, va? Det var inte, det gällde inte där. Det där som man fick för sig utanför, va? Svarta och vita och det här som var i Amerika. Men det kom ju kritik också. De kritiserades av sekulär media. Det här var ju något galet, va? Även kristna teologer var där och pekade och sa att det här är ju inte rätt, va? Det här är ju inte från Gud. Och det här var ett beteende som anses vara upprörande, okonventionellt, och speciellt på den här tiden då. Men tänk er, immigranterna, de kunde höra sitt eget språk där. Ser ni vad vackert det är? Jag tycker det är underbart. Det är Gud som verkar. Han använder en liten, liten människa, va? Struntar i alla gränser. Bara så. Det är som vi människor håller på med, va? Alla språk, väldigt likt pinsdagen. Eller hur? Den vi först pratade om. Väldigt likt pinsdagen. Vad var skillnaden? Det är ju hela ande, eller hur? Hela ande gjorde det där. Och det här är vårt, om ni inte kommer ifrån pingst så hoppas ni inte tar illa upp, men Det här är vårt arv och vår bakgrund. Vi kommer ur det här. Det är helt fantastiskt. Det är samma, så kom ju den här pingstveckan till Sverige då. Och drog igång rejält efter ett par år där. Och jag skulle inte, det är mycket som händer, men här var det också så att folk från alla kyrkor och samfund blev döpta i den heliga ande plötsligt. Någon baptist där, någon från Svenska kyrkan där. Och så vidare och så vidare. Helt plötsligt så började hända grejer i församlingarna i Sverige. Överallt i Sverige. Och de blev hängivna, de fick starka upplevelser i den heliga ande. De började röra runt i gudstjänsterna. Vad är det här? Ska man hålla på det här viset och bete sig? Fick de höra förklart. Det beskrevs att känslosamheten som var omväxlande, tacksamhet, frälsningsfröjd, jubelton var ord som användes. Men det här passade sig ju inte. Det störde väl ordningen eller någonting. Församlingarna försökte kväva anden. De försökte stoppa det här. Som Gud gör. Andens uttryck. Man uteslöt personer, slängde ut dem i kyrkor. Men tror ni att den helige ande låter sig stoppas av mänskligt motstånd? Nej, då hittar han andra vägar. 10 år senare bildades 400 nya församlingar i Sverige. 1919 bildades inofficiellt liksom pingströrelsen. Samfundet pingst, att säga. Personer från alla håll och kanter. Jättemånga nya som kom till tro. Men det var också folk från kyrkor som inte fick, de fick inte vara där. På grund av att hela ande hade rört vid dem. Historiskt så har det kostat oss mycket att få ha andens uttryck i våra gudstjänster. Idag har vi en egen lokal. Så att vi ska kunna flöda i anden, tala i tungor, be om helande, jubla högt till Jesus. 1928 byggde vi den här lokalen så att ingen ska kunna säga åt oss att sluta eller slänga ut oss. Eller hur? Det är därför. Vi kommer ur det här. Och jag tycker det är så synd om vi tappar det, va? Vi får inte bli som de som försöker kväva anden. Vi får inte tycka att andens uttryck är pinsamma. Eller obekväma. Vad är vi då? Längtar vi inte efter andens uttryck? Vad är vi då? Vad gör vi här? Om vi inte längtar efter anden. Varför är vi här idag på gudstjänst? Vad är vi om vi inte har ett flöde i den helige ande i vår församling? Den helige ande, det är det finaste och dyrbaraste som Gud har, va? Det är som ett varsamt inslaget paket som Gud erbjuder oss. En dyrbar gåva, förberedd, genomtänkt speciellt för dig. Det är inget som man har rafsat åt sig på någon hylla i någon affär, eller hur? Det här är någonting unikt. Det här är det finaste man kan tänka sig. Guds ande finns och rör sig i helig Guds hjärta. Han bor i Guds innersta. Den helige ande rör sig i Guds oändliga tanke. Kan ni begripa? Det går inte. Eller hur? Där rör sig helige ande. Han som har alla svar. Han som är djup av tanke och kärlek. Där rör sig helige ande. Och vet ni vad? eller ande vill röra sig i våra hjärtan, i våra tankar, i våra liv. Samma ande. Det finns ingen finare gåva. Och Guds nåd är ju otroligt stor, det tror ju vi på. Han är ju, alltså, han är ju kärlek, va? Han är fantastisk, vår Gud. Men i Bibeln kan vi läsa om en enda situation som man inte förlåter synd. Och det är när man hädar helig ande. Det säger en del. Eller hur? Då förstår man att den helige ande är det dyrbaraste som finns. Som man liksom inte skojar bort. Dess uttryck är inte pajaskonster. Det här är allvar. Det här är fint. Det är vackert. Ja, egentligen det är kanske, jag vet inte om man kan säga så här. Men egentligen tycker jag att om vi säger att vi inte vill ha gåvan som Gud erbjuder oss. Ja, men de är ju nästan oförskämd, eller hur? Det är som att man inte, nej, jag vill inte ha mat om man blir hembjuden. Eller liksom, alltså förstår ni vad jag menar? Nästan, man kan säga så tycker jag. Vi har ju fri vilja. Men det är ännu värre om vi tar emot en helig ande, bara slänger iväg den. Eller hur? Det tror jag ingen gör. För då har vi sårat Gud, vår kärleksfulla far. Men jag känner det att vi behöver liksom ta tillvara allt vad den helige ande ger. Eller hur? Allt man kommer med. Vi kan inte säga, ja, det där passar inte mig när anden gör så. Eller jag vill inte att anden ska göra så. Jag vill att anden ska göra så. Då är det ju liksom vi som påverkar och styr. Det är vi som styr Gud. Vi ska pröva allt, men inte utifrån liksom en personlig smak, om ni förstår vad jag menar. Eller hur? Nej, det passar inte mig. Jag tycker det ska vara på det här viset. Men vi ska pröva så att det är riktigt och sant. Men vi ska glädja oss för varenda liten brödsmula som den helige ande ger, för det är värdefullt. Det hade de inte på Gamla testamentets tid som vi har nu, på det här sättet. Vi får den helige ande hela tiden. Och det minsta lilla är värdefullt. Och vi ska vara glada för det lilla vi har. Eller hur? Och ta hand om det. Den helige ande ger liv. Den helige ande är en livgivare. Vet ni att Gud kan skapa liv? Den helige ande är Gud. Han kan skapa liv. Och om man känner sig, man kan känna sig dödstrött, eller hur? Ni ser lite trötta ut. Ja. Så kan anden komma, va? Han kan ge liv. Så man bara, wow, vilken kraft jag fick. Så kan han göra. Så man, man liksom har så mycket kraft och energi som inte kan sitta still. Han är livgivaren. Och det är klart att vi vill ha honom. Om vi är kraftlösa, be om den kraft vi har. Om vi inte har inspiration, jag vet inte vad jag ska göra, kan man höra ibland från barnen, eller hur? Ja. Har man helig ande, då får man, jag tror man kan få inspiration och idéer, va? Eller hur? Livet är mer än bara en vacker tur på en sjö i en båt, eller när vi cyklar en vårdag efter en, vi var uppe på Kinnekulle, det är hur vackert som helst, eller hur? Ramslöken. Man, barnen, ni har varit där flera gånger nu, eller hur? Ja, är det tråkigt där?
Nej.
Det är härligt, det är speciellt. Det är hur vackert som helst. Man bara, wow. Men livet är mer än att bara gå där hela tiden. Det skulle vara rätt tråkigt, va? Man bara var där. Livet är ju mer än jobbet. Många identifierar sig i jobbet. Det är mer än jobb. Det är mer än våra fritidsintressen. Det är faktiskt till och med mer än familjen som vi håller så dyrbar. Jesus, livet är Jesus. Och den helige ande gestaltar Jesus genom oss och församlingen. Den helige ande ger oss liv med Jesus. Jesus ger våra liv mening. Så låt oss göra plats för Jesus i våra liv. Yes, amen. Eller hur? Vi vet att det är bra och att det är härligt när man får mycket plats. Så är det ju. Jag längtar efter en församling där vi liksom inte behöver locka med fika för att någon ska komma. Eller hur? Du förstår vad jag menar. Ja, det är trevligt med fika. Jag fika gärna. Men vi ska inte behöva locka med det. Då är det tråkigt. Då är det illa. Där det liksom inte är trender som styr eller politisk korrekthet. Eller där vi styrs av rädsla i vad grannen ska säga i bänken. En församling, jag drömmer om en församling som samlar folk till gudstjänst trots att det inte är några stora namn här på scenen. Varken sångare eller predikanter. Så kommer församlingen hit. Jag längtar efter en församling vars gudstjänster attraherar på grund av helig ande. Och att namnet Jesus prisas. En äkta församling. Är ni med mig? Vill ni ha det? Amen. Härligt. Så, jag har några punkter här på slutet. Nu är jag vant med att predika jättelångt på alfa här, så att nu får ni passa. Nej då, men det är bra. Det är ett roligt ämne. Jag tänkte, vi måste ju fundera på vad ska vi göra? Alltså jag tänkte på vad ska den här församlingen göra för att få mer av helig ande? De här uttrycken. Vad behöver vi liksom komma åt för att det ska bli så här härligt? Och då har jag tänkt på några grejer. Och en del är lite allvarliga. Och en del är bara härliga. Men ni får hänga på det. Det första jag tänker på att vi inte ska lägga locket på. Jag ska beskriva vad jag menar. Har du någon gång råkat såra någon? Vederbörande kanske inte säger någonting. Kanske inte säger liksom att den har blivit sårad av dig. Men du känner det. Du bara vet att det är någonting som inte är rätt. Det känns i luften. Förstår ni vad jag menar? Det är någonting som är fel. Obehaglig känsla. Då måste man ju gå till den här personen och reda ut och prata och säga förlåt om det. Eller hur? Och gör man det, ja, men då blir det en god känsla i luften igen. Det finns någonting, va, som kan störa fast vi inte säger något. Eller hur? Och när vi samlas så här, vi påverkar alla varandra här. I det tysta, utan att vi säger någonting, så påverkas vi när vi samlas. Den är med om, det förstår ni, eller hur? Ja. Vi är liksom ihopkopplade både genom den heliga ande och ja, genom vår tro. Så jag tänker så här, om någon ställer sig upp och ber högt i en gudstjänst och alla liksom som är här liksom gillar det och blir glada och liksom ber med den här som ställer sig upp och säger liksom amen, halleluja, högst den personen kanske. Kanske inte så svenskt, men ni förstår liksom, är med den här personen som ställer sig upp och ber. Då är det lätt. Då är det lätt att ställa sig och be högt. Men om vi istället skulle bli besvärade, tycker, åh, nu drar ut på tiden när den ställer sig upp, eller nu är det pinsamt här. Åh. Eller om man är helt ointresserad. Eller om man försöker kanske till och med vara så ful att man försöker liksom på något sätt tysta ner den här personen. Nu får man tyst. Liksom, ja, vill det. Då har man lagt locket på. Förstår ni vad jag menar? Man kan göra det fast man inte säger någonting. Så kan man lägga locket på i gudstjänsten. Om man håller på med det så blir det inte bra gudstjänster. Så vill vi inte ha det. Den andra är mera bön. Tänk en bedjande församling. Det är ju fantastiskt med en bedjande församling. Det är starkt. Många menar att bön är vägen till väckelse. Det tror jag också. Jag tror det är en viktig del i det. Och det har jag fått höra hela mitt liv. Jag har varit aktiv kristen i alla fall 30 år säkert. Har det blivit mer bön? Jag vet inte. Jag tror inte det. Alltså jag pratar inte bara om här överallt liksom. Tyvärr. Bön blir roligt och stärkande när den är andefylld. Då är det kul med bön. Då blir man glad. Glad, jag kan inte prata igenom. Om vi släpper loss på våra bönesamlingar, men då är det härligt och roligt. Om vi vill, tänk om vi liksom vill lägga lite mer tid på bön. Om vi bara satsar på det, på riktigt alltså. Vad skulle hända då? Vad skulle hända om vi tog mer tid i bön i våra hemgrupper? Om vi bad lite mer hemgrupper, vad skulle kunna hända då? Det kanske händer. Det vore ju inte så tråkigt. Om vi tog lite längre bönestunder i våra gudstjänster, vad kan hända då? Om vi går på någon bönesamling kanske någon gång ibland. Liksom, ja, nu ska vi be. Vad kan hända då? Ja, det kan hända mycket häftiga grejer. Och tid är det dyrbaraste vi har. Alltså man kan tro att pengar är dyrbart och man behöver massa pengar. Men jag tror nog tid är mer dyrbart idag. Vi har inte tid. Det är så dyrbart. Men tänk om vi kunde få ge lite av det dyrbaraste vi har till Gud. Inte det vackert, va? Jag tror Gud ser det. Jag tror Gud ser att ja, men den här personen har ju jättemycket. Det, och han ger eller hon ger av sin tid. Det är ju stort då. Eller hur? Det tror jag Gud ser. Jag tror Gud vill signa det. Om vi kan ge Gud lite mer tid. Jag tänker ibland på vår broder Jens, som ni inte har varit med här på ett tag. Vi har en bror som, han brukar, när vi hade bön, han ställde sig upp och bad varje gång. Man visste att det skulle hända, men jag tycker ändå jag blev så välsignad. För när någon ställer sig upp och ber så kan man liksom dras med i den här bönen. Och är den personen entusiastisk så blir man själv entusiastisk. Och då blir det bra allting. Han är i himlen nu, Jens. Ja, tungotal är tredje. Det här är ju lite kontroversiell fråga kanske. Men jag säger att vi behöver mer tungotal. Har du inte tungotalsgåva? Ja, jag vill uppmuntra att du söker den. Varför inte? Varför skulle inte du kunna få den? Vi pratade om det förra söndagen också mycket. Kom till mig, jag kan be för dig. Någon annan kan be för dig. Sök det av hela ditt hjärta. Längt efter det. Vill du inte ha den, du behöver inte. Gud älskar dig precis lika mycket. Han gör inte skillnad på det. Det är bara en gåva vi kan få. Inget bättre och sämre. Så funkar inte Guds rike. Men man kan få det och den är bra. Det är det jag vill säga här. Tungotalet. Har du tungotalets gåva? Tala i tungor varje dag. Ska vi se här. Alltså den här gåvan behöver öka i anseende hos oss. Jag tror att den har blivit ringaktad, förminskad väldigt mycket. Och tungotal, det kan verka konstigt och onödigt, men jag ska säga dig. Gud ger ingenting onödigt. Han ger oss inte, jag vill säga, konstiga eller halvdanna saker. Det här är på riktigt och jätteviktigt. Varför skulle den hela andra komma med tungotal annars om det är totalt oviktigt? Har ni något svar på det så kom gärna efter mötet och berätta för mig. Det här är viktigt. Jag tror det. Och här ska ju tungotalet vara hemma. Här är ju hemma för tungotalet. Paulus säger att det bygger upp oss. Och är det fallet, ja men då ska vi tala jättemycket tungor, eller hur? Så ofta vi kan. Vi läste förra söndagen om en kvinna som började tala. Ja, vi ska tala tungor 15 minuter varje dag, sa hon. Ja, hon gjorde det. Och hon började få be till kriminella för frälsning efter ett tag. Det blev som skillnad i hennes liv. Och hon bad så sjuka blev friska. Hon bad 15 minuter tungor. Alltså, det är ju en bön. Ditt hjärta ber till Guds hjärta. Det är liksom en direkt koppling. Det behöver liksom inte komma här, sen så gå upp i huvudet, snurra några varv, bli någon bön och sen så liksom ska det gå till Gud och så ska han förstå vad vi menar. Det gör jag i för sig, men alltså det går direkt. Och då ber ju anden det som behövs be för i ditt hjärta. Det är inte alltid vi vet det heller. Så det är så bra. Gud har gjort det så bra för oss. Jag hoppas att ingen tar illa upp och säger ja, men tungotal, det är inte bra. Utan förstå att jag vill att vi ska vara öppna för tungotal i våra gudstjänster och i våra samlingar. Och jag hoppas att inte du tycker att det är jobbigt och du tycker att det blir obekvämt. För det är någonting från Gud, va? Och jag lovar, om någon börjar tala för mycket tungor här, precis som Peter, så kommer jag säga till. Eller hur? Nej, men nu får ni sluta. Det går inte bara att prata tungor i en hel gudstjänst. Jag lovar. Jag ska styra upp. Men det är något som öppnar och det är väldigt starkt. Den fjärde punkten jag vill trycka på. Men är ni trötta? Nej, ska vi stå upp eller? Nej, ni sitter. Det är jag snart klar. Jag har tänkt på det väldigt länge. Och jag har verkligen, det är mycket som jag vill få ut här nu. För det är så bra. Det fjärde är faktiskt mer lovsång. Ja, sångstil. Nej, men det är något mer än sångstil det här. Vi behöver mycket mer av lovsång i våra gudstjänster. Jag vet att det här kan vara en känslig fråga också för många. Men det är så. Jag har upplevt, jag har gått till exempel på Mariannelund och fick uppleva mycket. Där när man har samlingar där, man ber i lovsång. Gör ni det, Amanda? Man sjunger lovsång, eller hur? Ja. Jag kom från en miljö där det inte var så mycket lovsång. Och så kom man in i det här, va? Och så får man uppleva att man får stå. Och visserligen ibland är det repetitivt. Man säger, ja, jag älskar Gud. Det är ju inte dåligt, det är bra. Det är en bön, va? Och sen så känner man hur man blir gripen. Och till slut kan jag stå där och bara gråta och sträcka händerna. För det är en bön för mig, va? Jag blir djupt rörd. Och hela anden gör någonting i mitt liv när jag får sjunga lovsång. När vi samlas som pastorer, vi ber lovsång. Mycket, det är en bön, vi ber lovsång, säger jag. Jag sjunger lovsång, men vi ber. Det hör ihop, va? Det öppnar upp. Detsamma här, ibland vet man inte vad man behöver be, och man kan be med i lovsången. Lovsång är alltså bön, det är hängivenhet, det är tillbedjan, det är glädje. Dessutom attraherar det ungdomar på gudstjänster, till våra gudstjänster. Vi har inte så mycket ungdomar på våra gudstjänster. Men det är väl bra om vi kan attrahera dem. Och nu säger jag de här kraftiga orden här. Om du är fientligt inställd till lovsång. Och då lägger locket på. Inte bra. Du kanske till och med sitter aktivt och surar och protesterar. När det sjungs lovsång. Då förstör du gudstjänsten för alla andra. Du förstör den här gudstjänsten som vi kommer för att fira. Och det är allvarligt. Du förstör gudstjänsten för dina syskon. Du stoppar hängiven tillbedjan till Gud. Du kanske stoppar en framtid för vår församling för vi inte ser några ungdomar här. Tänk på det. De känner sig inte hemma kanske. Det här är inte från Gud. Man är egentligen egoistisk om man inte vill ha lovsång. Man tänker inte på församlingens bästa. Tänker du inte sjunga med i lovsången? Okej, det behöver du inte. Men vet du vad det uppmanas att göra enligt Jesus? Du ska glädja dig med dem som gläder sig, står det. Så du ska glädja dig med dem som sjunger lovsång och tycker, men vad härligt, titta ungdomarna som står där och sträcker händerna. Eller hur? Eller de gamla, eller vilka de är. Man ska glädjas med dem som prisar Gud. Det är det vi ska göra. Vi behöver ha mycket lovsång. Vill vi ha en hängiven, andefylld, brinnande församling som har en framtid? Ja, då behöver vi mycket lovsång. Så är det. Vill ni ha en hängiven, brinnande och andefylld pastor som är glad? Alltså mig. Då behöver ni mycket lovsång. Jag vill lova, sjunger ni lovsång så kommer ni få se på andra bullar. Det är jag är sån. Alla kanske inte är såna. Nu ska jag läsa en tidning. Jag har faktiskt beställt den här tidningen utan att fråga någon. Den här tidningen, jag lät Svenska kyrkan betala på det här integrationsbidraget. Jag pratade med Karin om det. Så vi har beställt en bunt och delar på den. Den här tidningen är på svenska, persiska och arabiska. Bra va? Vittnesbörd om sådana som har kommit till tro. Den här kan vi dela ut och det här är jättestarka grejer. Här är en kvinna från Iran som har blivit kristen. Bra. Jag ska läsa om henne lite kort. Hon heter Samira. Det var en skolkamrat som bjöd med sig Samira till en samling i kyrkan 2013. Jag hade varit muslim tidigare men slutat att bry mig så mycket om religion. Förklarar tjejen som hade kommit till Sverige 2012 från Iran. Här lärde hon känna Markus som var kristen. Och det kom in på frågor om tron. Men Samira kände sig lite obekväm. Hon tackade ändå ja när Markus bjöd med henne till kyrkan. Och där fängslades hon av lovsången. Det var så härligt när det sjöng till Gud och Jesus. Jag fick en jätteskön känsla, säger Samira. Ja, jag behöver inte säga något mer. Större längtan vill jag också. Det är en viktig punkt. Det är ju så här, för att vi ska liksom komma, för att det här ska bli sant, va? Gud gör inte med oss som Jona. Vi läser om han nu på bönen. Vad hände? Ja, Gud sa, gå till Nineve. Han tog en båt och for mot Spanien, andra hållet. Vad gjorde Gud? Ja, men han skickade en val och hämtade han, eller hur? Kom med här. Till slut, ja, jag ger väl upp då. Så går han till Nineve, va? Prediker. Det blev bra till slut. Men Gud sänder ingen valar efter oss om inte vi vill. Eller hur? Han hämtar inte oss i en val. Viljesteget måste komma från mig och dig. Vi behöver längta efter att bli en andefylld församling. Vi behöver längta. Viljesteget behöver komma från dig och mig alltså. Och att själv bli fylld av ande. Sen måste vi kämpa för att det ska bli så. Har vi inte längtan? Ja, men det kommer inte gå. Vi behöver längta efter det här. Och då kan man också be om längtan. Nej, men jag längtar inte Gud. Be. Ja, men Gud, ge mig längtan efter mer av helig ande. Det är en bön kan man be. Jättebra. Sen så, sista punkten. Mera frimodighet och utrymme. Tänk om du kunde vara lite personer som tog initiativ. Och bara, men nu, den här andens gåva har jag. Eller jag känner att jag vill tala tunga. Jag vill det budskap att vi... Och att vi liksom backar upp som församling. Om det är någon som tar sådana initiativ. Va? Det tror jag är viktigt. Sen ska vi pröva allt, men det vore bra med ett klimat där man kunde liksom pröva sig fram lite grann. Sen kan ju anden också komma på sätt som vi inte är van vid, va? Det här måste vi också vara öppen för. Det är ju förändringens. Anden är ju som en vind som kan vända och förändras. Ja, till sist vill jag nämna lite kort om vår historia. Och ni som kan historia bättre får gärna rätta mig sen. Bara ställ dig upp och ropa. Så här, jag tänkte faktiskt inte nämna årtal på byggnader och pastorer. Det är irrelevant. Men titta på gudstjänsterna lite mer. Hur ser det ut i våra gudstjänster? Vi har ju en trogen grupp som är omkring 70. More or less, lite mer och plus och sådär. Jättehärligt. Varför är de så trogna? Varför kommer ni jämt? Det är hur bra som helst. Varför är det så? Jag funderar på. Och vet du, jag tror faktiskt, utan att fråga er, så tror jag ett svar på den frågan är att ni har fått uppleva Gud. Gud har rört er vid något tillfälle. I den helige ande. Ni har fått uppleva det här. Det är sant. Sen har ni säkert goda vanor, va? Men jag tror att det är en orsak till att ni är här. Sen har vi en annan grupp i församlingen, Åkes, höll på att säga. Ja, men liksom, ni är omkring den åldern, va? 40-50. Och den här gruppen har ju präglat församlingen väldigt mycket. Och det här var ju jättestora gruppen med ungdomar. Och som har gjort den här landsortsförsamlingen till en församling som har lägre medelålder än många andra församlingar på landsorten. Och många hängivna av flera med styrelsen, många har viktiga uppgifter i församlingen. Varför är ni här? Varför är så många av er aktiva idag? Kvar. Visst är det så att ni fått uppleva Gud? Många av er är döpt i land och talar tungor. Jag säger inte att man måste tala tungor igen, men alltså man har fått uppleva Gud. Och det de fick göra, va? De är kvar idag. Och sen har vi den här gruppen, Hannas grupp. Jag använder några namn så här. Alltså, ni var ju ungdomar när jag kom hit för 10 år sedan. Va? Är de inte ungdomar kanske någon säger här, men nu. De är unga vuxna nu. Många av de här drar ett stort lass. Många är aktiva i församlingen. Brinner för församlingen. Varför är det så? Ja, de har ju fått uppleva Gud. De bad hela nätterna här, jag hört. Döpt i hela ande. För att känna Gud. De går med på gudstjänster och samlingar. De brinner för det här. Varför blev jag pastor? Ja, det är samma svar där. Funkar inte annars. Vad behöver vi som församling? Vi behöver helig ande.